Får inte luft. Av Emma Silver. Inläst av mig, Sara Larsson. Och producerad av Bokia. Del 2. September. Saga. Att bjuda eller inte bjuda. Satans flummare, tänkte Saga när hon lämnade baren. Han som kallade sig Mystical hade låtit spännande när de chattat, men i verkligheten förstod hon inte hälften av vad han berättade. Mystical befann sig inte i verkligheten, åtminstone inte någon som hon kände igen. Han var söt, det måste hon medge, med sina mörka lockar som den där sångaren från 80- eller 90-talet. Vad hette han nu igen? Thomas Di Leva. De hade lite samma stil när hon tänkte efter, även om hon var tvungen att erkänna för sig själv att Mystical mer motsvarade den bild hon hade av Di Leva, vilket inte nödvändigtvis var samma sak. Mystical hette Mikael, hade hon fått reda på i en av hans mindre rymdfjärran stunder, men det var ungefär så mycket hon visste när de skildes åt en timme senare. Saga hade lämnat honom och därmed tanken på att låta honom få henne upp i någon slags sjunde himlen extas. Det fanns gränser på vad hon var beredd att göra för att få sig ett skjut. Hon hade behövt komma ifrån. Behövt ägna tankarna på något annat än huset. Inte lägenheten hon velat köpa. Den hade försvunnit rakt framför näsan på henne. Om hon bara varit snabbare med att presentera Gustav för Anders så hade de kunnat skriva kontrakt och få ut husfanskapet på marknaden en vecka eller två tidigare. När fotografen varit där och de hade homestageat villan hade de väntat på att annonsen skulle komma ut. Sen när de såg hur snyggt och proffsigt det blivit hade Saga väntat på glädjebudet från Gustav. Det om att någon lagt ett bud på summan de begärt och varför inte att någon annan bjöd över och att pengarna snart formligen skulle spruta över dem. Men ingen av besökarna hade lagt ett bud. Saga kunde inte förstå varför. Hade Gustav satt ett för högt pris? Hur mycket skulle de behöva gå ner för att något skulle hända? Niklas. Hon har inte kommit hem. Niklas letade upp handlingarna för huset. Han hade köpt rucklet av Egon Kjellbergs dödsbo för 1,5 år sedan, när skilsmässan från Annika var ett faktum. Lika nedstämd som han var då, lika oförstående till varför de inte kunde fortsätta att leva tillsammans alla tre, Annika, Hanna och han. Lika glad han har varit när han hade hittat huset. Han hade inte underskattat mängden arbete som krävdes. Han var van att jobba med händerna och hade inte svårt att se allt som behövde göras. Det var bara det att arbetet som sjuksköterska på Salgrenska tog tid och dessutom gjorde alla nattpassen att han sov stora delar av dagen när andra var vakna och jobbade. Det gällde också för Hanna när hon bodde hos honom. Han ville göra allt fullt ut. Umgås med sin dotter, arbeta och hjälpa människor som behövde honom för att må bättre och bli friska. Och dessutom göra allt själv i huset. Det var inte bara en fråga om pengar. Att han inte ville betala något för att göra vad han själv klarade lika bra. Utan också för att rucklet var hans stolthet, hans verk. Egon Kjellberg hade säkerligen gjort vad han kunnat med det löpande underhållet. Men han hade varit död i 34 år och Niklas hade svårt att tro att någon bott i huset sedan dess. Sen han funnit breven i ett hål i väggen hade han gått runt i huset för att se om man kunde hitta något annat. Kanske något spår från Edvin eller P. Men Egon måste ha förstört allt sånt, om det någonsin funnits. Egon hade köpt huset 1945. Så långt hade Niklas kommit när han vände sig till lantmäteriet. Men sen hade det tagit stopp. Personen han haft kontakt med kunde inte säga mer än att det verkade vara någon slags förvirring vid tidpunkten. Säljaren verkar inte vara samma person som den tidigare ägaren. Medan Niklas spacklade och slipade sovrumsväggarna hann han fundera fram en plausibel lösning på hur det gått till. Edvin måste ha varit tysk. Kanske hade han deserterat från den tyska armén. Han hade bott kvar i huset till kriget var över innan han åkte tillbaka hem igen för att återfinna sin familj eller vad som fanns kvar av den. Självklart hade han blivit